Varsågod och sitt ner, ursäkta mig. Jag bröt ihop fullständigt. Den här sången har funnits med mig några veckor. Och när jag kom hit till kyrkan så hörde jag att man övade på den här. Och varför har den funnits med mig? Jo, jag har ju jobbat som pastor, det vill säga suttit i kyrkan och sprungit runt i kyrkan och fixat grejer till 35 år. Och just nu så gör jag inte det för att få betalt längre. Utan jag är på Erikshjälpen i Jönköping. Och jag möter så många människor. Och vi som jobbar i ledningen där varje morgon, så sätter vi oss ner och så ber vi. Det är rätt fantastiskt att ha så på en arbetsplats. Och vi ber faktiskt väldigt lite för att vi ska få sälja bra. Det löser sig. Men vi ber för alla de vi möter. Och jag vet att det är på samma sätt för dig, att du möter många människor idag. Du läser om ungdomar som är förvirrade. Du möter kanske arbetskamrater eller grannar. Och det finns ett mörker. Det finns en förvirring. Det finns en desperation. Men vet du, jag tror att Jesus kan förvandla vårt land. Jag tror att Jesus är den som kan förändra situationer. Också ditt liv. Och det är därför som jag älskar den här sången just nu. Och det finns en sån kraft i när kyrkan tillsammans upphöjer Jesus. Det finns en sån kraft i detta. Den samfällda proklamationen. Jag bara ville säga det. Och jag tror att det här är någonting som vi ska bära med oss. Därför att det är Jesus som kan förändra. Det är Jesus som kan förvandla. Och jag längtar efter att få se det här i ännu högre grad. Vi behöver proklamera Jesu namn. Du kanske behöver proklamera Jesu namn över din familj. Ännu mer än någonsin tidigare. Därför att i hans namn finns också beskydd. Och det finns vägledning. Ja, det finns allt finns hos honom. Du är mitt allt. Han är vårt allt. Amen. Amen. Nu ska jag predika. Eller jag har börjat. Jag tror att det här är något. Jag är ganska säker på att det här ligger på Herrens hjärta. Romarbrevet 15. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt. Det är aposteln Paulus som säger det här. Men han skriver ner det. Det är hans proklamation vid det här läget, vid det här tillfället. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt. Att sätta en ära i någonting, det är ju att man ser det som eftersträvansvärt. Att det är det här som är viktigt och väsentligt. Det är detta som är värdefullt. Det är en hederssak för mig, säger han. Att evangeliet ska bli förkunnat för de som ännu inte har hört. Och det här är någonting som är absolut superviktigt för honom. Och vi förstår att det här är någonting som har drivit honom under hans aktiva tid som apostel. Och Paulus, han gör ju en märklig resa. Jag tror att de flesta av oss känner till hur han förföljde den unga kyrkan. Men hur Jesus mötte honom när han var på väg från Jerusalem upp till Damaskus. För att initiera en förstärkt förföljelse där uppe. Då uppenbarar sig Jesus för honom på vägen. Han hör en röst som talar till honom. Han faller ner på marken. Det är mäktigt. Och från den stunden så blir Paulus förvandlad. Och det är flera steg i det. Det är ju faktiskt en lärjunge, en Kristi efterföljare som får söka upp Paulus där och be för honom. Och där sker en befrielse. Och det märkliga är att den här berättelsen, den finns tre gånger i apostlagärningarna. Och den beskrivs på olika sätt. Här har vi den första berättelsen, liksom, när det är en historia, som alltså en beskrivning vad som sker. Sen så finns den med längre fram i apostlagärningarna. Först när Paulus får berätta för folket i Jerusalem. Han har varit med om väldigt mycket. Han har varit med om sina missionsresor. Och han är i Jerusalem. Och han, det blir lite upplopp där kring honom. Och då berättar han, återberättar han vad han var med om där på Damaskusvägen. Och sen så är det en tredje gång också. När han kommer inför en kung, Agrippa. Och återigen så drar han storyn. Och den ser lite olika ut därför att det är lite olika. Inte så att det är motsägelsefullt, men han ger lite olika information vid de här olika tillfällena. Och i Bibeln står, är det på det sättet att när någonting upprepas tre gånger, då är det viktigt. Det så är det. När någonting finns med minst tre gånger, ja, men då vet vi att det här är någonting väsentligt. Och det var ju Lukas som komponerade ihop apostlagärningarna. Det vill säga, han var ju den som tecknade ner det. Han var ju den som liksom forskade, skrev ner historien och fick med det här. Och vi förstår att Lukas, han hade så här mycket stoff att jobba med egentligen. Men därför är det som står i apostlagärningarna, det är väldigt väsentligt. Och om han då liksom lägger utrymme på den här storyn tre gånger så måste det vara viktigt. Och det finns andra saker att säga om det här. Någon gång kanske jag skulle kunna få ha en bibelstudieserie om apostlagärningarna. För det är en väldigt intressant bok. Nu försöker jag sälja in mig själv här. Men jag ber om ursäkt för det. Men det är en spännande bok. Och där när han återberättar inför kung Agrippa, ska vi läsa där ifrån apostlagärningarna 26. Jag sa, vem är du, Herre? Det här är alltså när han har fallit ner där och han hör rösten. Och Herren svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men res dig och stå upp på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne. Både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Därför, kung Agrippa, har jag inte varit olydig mot den himmelska synen. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristus inte är känd. Här har vi det. Här ser vi stegen. Här är det klarspråk, va? Vad det handlar om. Det var Jesus som kallade honom där på vägen. Och förklarade tydligt för honom, vad är det som gäller för ditt liv? Jo, du ska se till att evangeliet når ut till alla. De som inte har hört, hedningarna. Och där är det ju också tydligt ifrån Jesus att han säger att man kan leva i mörker, men det finns en möjlighet att komma in i ljuset. Man kan leva under Satans bundenhet, men man kan också få komma in i Guds härliga frihet. Det är det som är evangelium, de goda nyheterna. Och de behöver vi berätta. Det är, som kyrka så bör vi, menar jag, ha samma inställning. Värdesätta alltså att ge evangeliet till någon som ännu inte har hört. På samma sätt som Paulus gjorde det. Jag skulle vilja säga, vi har samma kallelse som Paulus. Det är Jesus som talar till oss genom det han kommunicerar till Paulus. Paulus, han var lydig. Han var beredd att fullfölja det här uppdraget som han hade fått. Han var beredd att betala vilket pris som helst. Han utsatte sig för faror överallt. Och han fokuserade på detta. Och det här behöver vi smittas av, tycker jag. Jag tycker att det är viktigt för oss som kyrka att ge evangelium till de som ännu inte har hört. Och nu ska jag ta ett konkret exempel på vad som... Jag vet att vi ska kliva in i det här. Ett särskilt projekt som man skulle kunna kalla projekt Guinea. Och nu ska vi få en bild här uppe hur var vi kan hitta Guinea någonstans i världen, lokalisera det. Jag var ju här förut någon gång och pratade om Guinea, och det finns ju så många typ Guinea. Överallt finns det Guinea. Och jag märker ju det när man säger att jag ska åka till Guinea. Och då säger de, jaha, du ska till Papua Nya Guinea, säger de. Nej, inte riktigt. För det ligger en helt annan världsdel. Det är bortåt Australien och där vi har det. Men det finns ju Guinea då i Västafrika där vi har pilen. Och en grannland till Guinea, det är Guinea-Bissau. Och sen finns det Ekvatorial Guinea. Om ni snurrar ner till Kamerun där, om ni vet var det är någonstans. Så finns det en liten röd plutt. Alldeles in till Kamerun. Där har vi Ekvatorial Guinea. Sen är vi Guyana i Sydamerika också. Och det här är lätt att mixa ihop så vidare. Men nu är vi Guinea. Det var en fransk koloni. Fransmännen var där. Så att man talar franska i Guinea då, förutom de alla olika språk som finns, om vi kallar det för stamspråken. Och Guinea blev fritt ifrån kolonialmakten någon gång på 60-talet. Och den friheten resulterade i att man fick en diktator, Sako Touré. Som var en väldigt grym diktator. Det var oerhört många människor som likviderades under hans ledarskap under 60- och 70-talet och fram in i 80-talet. Och då var Guinea i stort sett stängt för evangelium. Den katolska kyrkan fanns där givetvis med tanke på att det hade varit en fransk koloni. Den kunde verka, men evangeliska rörelser hade absolut inget utrymme. Så någonstans i slutet på 80-talet så började man, så att säga, när diktatorn hade fallit, så började man resa in och kolla in och liksom börja bespeja landet för att hur kan vi föra in evangelium i Guinea. Och det var bland annat missionärer från Pingstkyrkan i Huskvarna som var bland de första som började liksom bespeja landet för att det skulle kunna växa fram evangeliska kyrkor i Guinea. Idag så är andelen evangeliskt kristna i Guinea 0,7%. Det är väldigt lite, eller hur? Vet ni hur många, jag ska bara dra en grej som jag drog ju också. Vet ni hur många evangeliskt kristna det finns i Skåne? Nej, det vet vi ju inte. Men jag kan bara säga att det är 0,9% som tillhör en evangelisk kyrka i Skåne. Och det är därför som jag menar att vi behöver tänka på närområdet också. Och det finns många i Vetlanda som inte har hört om Jesus på rätt sätt, tror jag. Men vi har Skåne exempelvis. Men ändå, 0,7%, det är alldeles för lite. Här behövs det komma mer som får en chans att komma till tro i Guinea. Ska vi ta nästa bild? Här är närbilden på Guinea. Och här så finns det då, så att säga, många folkgrupper. Men det finns tre dominerande folkgrupper i Guinea. Och ni kommer inte komma ihåg det, men de heter i alla fall Malinke, Soso och Fulani. Och de utgör 87% ungefär utav befolkningen. Och det är strikt muslimska folkgrupper. Och bland dem så är det få evangeliskt troende kristna bland de här folkgrupperna. Och alla de tre folkgrupperna räknas som onådda med det mått som man pratar om att halten kyrkor som finns där. Tillgången på biblar, tillgången på kristna människor och liknande. Så att det finns en gigantisk utmaning att nå människorna i Guinea. Om man ser på den här korven som Guinea ser ut som ungefär, eller bågen. Så längst ner till höger där, Nzerekore står det, Det är, då är man nere i den där, längst där nere, där är man nere i vad de kallar för skogsregionen, the forest region. Och där är det så att säga folktron som regerar. Animistiska grupper skulle man också kunna säga. Där har kyrkan brutit igenom i högre grad än i den övriga delen utav landet. Det är så att säga lättare att få igenom budskapet om Jesus Kristus där. Däremot, i den större delen utav landet, huvudstaden och hela bågen runt där, så är det muslimskt dominerat. Och det är en kamp att etablera och plantera församlingar. Men vi behöver proklamera namnet Jesus över det här landet. Människor behöver få tag i vem Jesus är. Och det behöver bli en förvandling. Och dessutom så finns det en vision att Guinea kan bli lite grann utav en hubb eller ett centrum eller en utgångspunkt för att fler i de omgivande länderna ska få del utav evangeliet. Därför att i landet Guinea, där ni ser staden Labé, så står det också Fouta Djallon. Och Fouta Djallon, det är namnet på, vad säger, ett bergsområde i Guinea. Vi behöver proklamera namnet Jesus från bergen. Och det spännande här är, det som ligger i visionen, det är att det är flera floder som rinner upp, som man säger, i det här bergsområdet. Alltså, floderna startar i Fouta Djallon. Och det är Gambiafloden som rinner upp, rinner norrut och sen svänger västerut ner i Gambia. Sen så rinner också Senegalfloden upp i Guinea. Och den rinner upp i Burkina Faso och den svänger ner i Senegal. Och den, jag tror den touchar Mauritanien också. Och sen har vi den gigantiska Nigerfloden. Den rinner också upp i Fouta Djallon. Och Nigerfloden, den rinner genom förstås Guinea, men också genom Mali och Chad och Niger. Och sen vidare ut via Nigeria ut i havet. Rinner i en båge österut. Och precis som det här vattnet från Guinea ger liv åt hela regionen, skulle man kunna säga. Som ger förutsättningar till hela den här regionen att kunna odla. Så är visionen att evangeliet ska sprida sig ifrån Guinea ut till den här regionen. Det var en kille i Nässjö som fick den här visionen när han satt på flygplatsen i Paris. Och Gud talar till honom. Han arbetar med IBRA, alltså pingströrelsens evangeliska mediearbete. Och även församlingsplanteringsarbete. Och jag tror att det här är någonting som Gud har lagt på våra hjärtan. Att skapa förutsättningar att Guinea, att de troende i Guinea tillsammans med troende från andra delar i världen ska kunna ge evangelium till de här folkgrupperna och länderna i den här regionen som de har inte hört om Jesus. Det finns en bibelskola i Guinea som drivs av en av pingströrelserna i Guinea. Och den är där pilen där slutar ungefär. Strax innanför huvudstaden Conakry. Korea heter den platsen. Och Patrik och jag besökte Korea och bibelskolan här i februari i år. Och vi mötte eleverna där och fick chansen att dela lite undervisning tillsammans med dem. Jag har varit på den bibelskolan tidigare, längre tillbaka. Och den bibelskolan har funnits på den här platsen under ett par tre decennier. Det var den franska pingströrelsen som först byggde den. Den var enkel och var liten. Och sen har Pingst i Huskvarna sett till att det har byggts en ny, så att säga, skol, är det nya skolsalar. Det är ett antal salar, 3 skolsalar och sen så är det studiesalar under. Det är 2 våningar och de siktar på att bygga en våning till. Alltså en väl fungerande byggnad. Med, och det är en hel del elever som går nu i den här 3-åriga utbildningen. Och det är alltså en pastorsutbildning där man då får bo på platsen. Många av dem har ju familjer, de har fru och de har barn. Men de bor där under 3 år för att preparera sig för att gå ut och tjäna i församlingar. Och framförallt egentligen vara med och plantera församlingar. Och det spännande med den här skolan, det märkte vi, för vi besökte några platser där man precis hade då planterat nya kyrkor. Och där det var pastorer som hade gått igenom den här utbildningen. Det är det att de som, om vi får säga så här, det kanske man inte får göra. Men man tar de bästa eleverna till de svåraste platserna. Alltså där det är verkligen pionjärt uppe i de här områdena som är muslimskt dominerade. Dit sänder man de här ledarna. Och det är verkliga hjältar, mina vänner. Det är verkliga hjältar som går till de här platserna. För det är inte enkelt. Det är inte enkelt. Strax söder om Labé, uppe i Fouta Djallon, så finns det en stad som heter Dalaba. Inte Dabala som står där, utan Dalaba. Och där var Harriet och jag tidigare i slutet på förra året, var vi där och besökte den här kyrkan som är planterad där. Och det är ju så att de får ju inte köpa någon mark för att bygga en kyrka egentligen. Det är så muslimskt dominerat. Men däremot så gör man ofta så här, man köper en tomt och bygger en skola. Så det finns en skola där. Och då får barnen börja komma och så på något, det sättet bygger man upp förtroende i bygden, att man kan så att säga jobba vidare utifrån det. Men givetvis så kommer folk till tro redan nu. Man samlas i pastorns hus. Men där, när man får höra om att de har möten och gudstjänster, så stänger man av elen. Det är lite upplopp utanför. Alltså det är tuffa tag för att jobba där. Och uppe i Labé till exempel, för ett par år sedan, så var det några nyomvända som dödades av befolkningen. Alltså den förföljelse mitt i allt. Men här arbetar man för att ge ut evangeliet. Och det är såna hjältar. Jag önskar att ni skulle kunna vara med och sitta ner vid deras bord när de lovsjunger och lovprisar. När de så att säga går vidare. De har en tro, de har en överlåtelse som utmanar oss som lever under helt andra omständigheter. Den här bibelskolan, den har alltså jättebra faciliteter just nu för undervisning. Och det finns potential för att ha fler elever. Och när Patrik och jag var där så upplevde vi så tydligt att här skulle vi kunna göra en insats för att förändra situationen. Och om vi nu tar och tittar på hur det ser ut där eleverna bor här på bibelskolan. Så här är köket. Wow. Eller ett utav köken. Man lagar all mat utomhus över så kallad öppen eld. Vi tar nästa bild. Här är köksavdelningen då. Där de är. Och där, det är ju alltså flera. Det är ensamstående gubbar givetvis förstås. Men det är också många familjer. Och här finns de. Och lever under de här omständigheterna. Nästa bild. Det var också köket. En annan version. Och vi tar en bild till. Så här ser byggnaden ut. Den är ganska nedgången. Det saknas puts på väggarna. Hade vi tagit foton inuti så hade ni sett att det är undermåligt. Och vi behöver så att säga renovera upp den här byggnaden. Nästa bild. Och det här är en av de andra byggnaderna. Och det är alldeles för trångbott dessutom. Det finns inte plats. Vi skulle behöva ha fler elever på plats. Och så tror jag vi har en bild till. Så här lever de. Och det är trångt. Och det är bökigt. De har, alltså bor familjer i ett rum. Och de ensamstående killarna, de bor ju flera stycken i varje rum under väldigt påvra omständigheter. Och vi frågade samfundsledningen och rektorn där på skolan, vad är behovet hos er? Jo, behovet är att vi ska
vi måste få till bättre elevbostäder. Vi måste också ha en bostad för rektorn för Bibelskolan som kan liksom överse och leda arbetet på plats där. Det är fantastiskt att man har ett landområde och man har funnits där länge, men det här behöver utvecklas. Därför att om det utvecklas och man får bättre omständigheter där, så kan man träna fler församlingsplanterare, fler pastorer som kan gå ut, för att inte bara då ut till Guinea utan vidare till de andra länderna. Det är inte lätt för en råsvensk att komma ut dit och bege sig till Mali för att plantera församling. Det förstår vi. Det är inte lätt att åka till Chad eller Senegal, som du är lite mildare. Men här kan vi få vara med och skapa förutsättningar för att fler kan få höra evangeliet. Och för att vara konkret, det här projektet skulle handla om ungefär 500 000 kronor. Vi har inte fått den exakta budgeten än. Men de är väldigt duktiga på att slimma och hålla budget. De sa att det handlar om 500 000 att renovera upp den befintliga elevbostäderna. Att bygga ut och bygga nytt. Samt att få en rektorsbostad på plats. Och vi har bett över det här. Och vi har upplevt att vi ska satsa på det här. Och vi har börjat ta lite underhandskontakter. Och i dagsläget så har vi säkrat upp tillsammans med Pingstkyrkan i Huskvarna. Och en lokal affärsman, eller en affärsman här i området som vill vara med. Så har vi ungefär 300 000 säkrade utav de här 500 000. Det är rätt stort, eller hur? Det är precis i början. När vi har liksom börjat tag i det här. Och det är ju så att Huskvarna Pingst har jobbat i Guinea sedan 90-talet. Men de vill att vi i Hope Church ska ta ansvar för att ta hand om det här projektet och göra det möjligt. Man vill vara med och bidra med 100 000 in i det här. Det har man lovat. Men de vill att vi ska leda i det, för att de tror att det här är någonting som har lagts på våra hjärtan. För att vi ska få vara med och ge evangeliet till de som ännu inte har hört. Och en detalj är att de har upparbetade kanaler för att skicka ut pengar. Det är liksom, man måste gå via England och London för att få ut pengar nu. Det har blivit struligare och struligare. Ni vet ju det här med bank, sekretess och säkerhet och liknande. Och vi tror att det här är någonting vi ska göra. Och i detta, med att vi skapar de här förutsättningarna genom den här insatsen, så kan vi också koppla på med det samarbete som finns mellan Hope Church och Bibelskolan Mission 111. Mission 111 är ju oerhört fokuserad på att ge evangeliet till de som ännu inte har hört, onådda folk. Det finns erfarenhet, det finns undervisningsmaterial som storytelling, någonting som man, alltså att återberätta Bibelns budskap i berättelser. Det vill man gärna ha och träna sina pastorer och församlingsplanterare i. Och därför så kan vi koppla på det i detta. Och det kan åka ut sådana som undervisar på bibelskolan som är kopplade till Mission 111, alltså lärare från Hope Church och från andra platser i världen, så att vi kan få vara en del i detta, att så att säga vässa undervisningen på bibelskolan för detta att nå onådda folk. Och det spännande i det här är ju det att församlingsrörelsen där ute, de satsar också på att bygga en ny bibelskola. Det hanterar de själv. Alltså den finanserna, för det kommer bli väldigt enkelt. Och det kommer vara nere i den här forest region, skogsregionen. Där till exempel David och Joel var på kampanj för ett par veckor sedan. i en stad som heter Gekkedo. Kan ni säga det? Gekkedo. Gekkedo. Där ska det bli en bibelskola för vad man säger lekmän. En kortare variant på något år. Sådana som inte kanske har så mycket skolutbildning sedan tidigare. Därför att de som ska gå på pastorskolan, de måste ha kommit en bit upp. Utan här är lekmän som många gånger är ännu vassare när de verkligen kommer ut i fältet. Men även där skulle vi kunna vara med Mission 111 och ge undervisning och träning. Sen finns nästa steg då. Det är det att koppla ihop med Mission 111 team som reser ut till Guinea. Och då har vi pratat om att koppla ihop det med ungdomar i Guinea som vill vara med här också. Men det tar vi en annan gång. Utan det här projektet just nu, det är att kunna möjliggöra för den här bibelskolan att så att säga att sända ut fler arbetare. Och det finns också en tanke och en dröm i det här att vi också ska kunna skicka ut medlemmar härifrån Hope Church som kan vara med och utföra praktiskt arbete i det här projektet så att vi kan få ännu mer utav delaktighet. Jag vet att det finns jättemycket kompetens här i Hope Church. Duktiga yrkesmän som kan få vara med och bidra och se arbetet på plats. Också inspirera de som finns där ute. Därför att det betyder så mycket varje gång de får ett besök. Och därför så finns det en chans och en möjlighet för oss allesammans att vara med och göra skillnad. Och som sagt, det handlar om 500 000. Och som det ser ut just nu så är 300 redan hemma. Och nu ska vi gå vidare och kontakta någon eller ett par andra församlingar, lite andra kanaler. Men vi ska också få en chans att allesammans göra en insats så att vi kan vi har ännu mer så att säga resurser ifrån Hope här i Vetlanda, Hope i Nässjö, Hope i Växjö. Och liksom koppla ihop med det Paulus säger, jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristus inte ännu är känd. Det är en kallelse till kyrkan idag. Och jag är övertygad om att det här är någonting som Gud vill att vi ska göra. Och jag tror att det är möjligt. Jag är väldigt säker på det. Även om ibland så tänker man, när vi var där ute och vi hörde summan, då tänkte jag, det här kan aldrig gå. Att vi kan göra det här. Idag läste Roger här på teamsamlingen om när Maria får budskapet från ängeln att hon ska få föda Guds son. Då säger hon ju, men hur ska det ske? Hur ska det här gå till? Och lite så tänkte jag där ute i Guinea. Hur ska det här gå till? Ja, men det går. Jag kommer ihåg när vi skulle bygga kliniken där i Guinea. Jag har berättat om det tidigare, bara kort. Och en budget på, ja det var ju 3 miljoner. Och då tänker man, hur ska det gå? Ja, men det gick. Det gjorde det. Och vi ska klara det här. Vi ska klara det här. Därför att evangeliet måste gå ut. I landet. I regionen. Paulus. Han fick en kallelse där på Damaskusvägen. Och när han hade fått möta Jesus. Så lät han ju döpa sig. Det var det första han gjorde efter att han hade fått synen tillbaka. Sen åt han. Och sen började han predika. Och har du gått i söndagsskolan så kommer du också ihåg att det var ett tajt läge för honom där i Damaskus. Man fick liksom evakuera honom från staden. Känner ni igen va? Han fick åka den där korgen över stadsmuren. Det var ju en story som man fick med sig. Och sen så fick man ju veta att sen så får han ut på sina missionsresor. Men det var ju inte riktigt så. Det var ju lite mer. Om man läser i Galaterbrevet. Vi ska läsa det nu. Till sist. Här berättar Paulus vad som hände. Han som utvalde mig redan i moderlivet. Spännande va? Gud har valt ut oss allesammans redan i moderlivet. Före vi har blivit födda ser Gud dig. Och väljer dig. Kallar dig. Han som utvalde mig redan i moderlivet, som kallade mig genom sin nåd, beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna. Då rådfrågade jag inte genast människor av kött och blod. Jag gick inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig, utan begav mig till Arabien och återvände sen till Damaskus. Först 3 år senare kom jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Och så hoppar vi lite grann. Efter 14 år kom jag upp till Jerusalem. Jag bara tar med det här nu för att säga att Paulus, han blev kallad på vägen till Damaskus. Han började predika. Men förmodligen så var det så att han insåg ganska snart att jag måste ha mer kött på benen. Vi läste att han begav sig till Arabien. Han stack alltså ut i öknen. Varför då? Jo, för att vara ensam. Att umgås med Jesus i stillhet. Han hade ju oerhört mycket kunskap. Men han behövde tid med Jesus. Och det här är ett mönster i Bibeln. Att man behöver ensam tid. Hur var det för Jesus när han hade blivit döpt? Jo, vi läser att ledd utav anden begav han sig ut i öknen. Och i 40 dagar så fastade han. Och sen står det där i Lukas 4. Jesus återvände fylld med andens kraft. Anden ledde ut honom i öknen. Han fick vara där i 40 dagar. Och det hände någonting ytterligare i hans liv. Paulus, han stack ut i öknen. Hur länge han var där vet man inte exakt. Men det var en god tid. Och vi förstår av andra Korinthierbrevet att Jesus uppenbarade sig för Paulus där. Han säger själv att jag var uppryckt till tredje himlen. Till paradiset. Jag fick höra ord som ingen människa har fått höra. Han fick möta Jesus på ett alldeles särskilt sätt utifrån att han hade ett apostlaskap. Sen återvände han till Damaskus. Och han höll igång där i 3 år alltså. Och hans kallelse var ju hedningarna långt bort. Men han var där i Damaskus. Det blev kärvt läge, de skickade honom till Jerusalem. Och han satte igång och predikade direkt där. Och det small ju omedelbart. Och de var tvungna att evakuera honom från Jerusalem också. För de var ju på väg och skulle döda honom. Och då skickade de honom. Eller han begav sig till sin födelsestad. Och hur länge var han i sin födelsestad? Jo, i 11 år. Vad vill jag säga med det här? Jo, ibland talar Gud till oss om någonting. Han lägger ner någonting i vårt liv. Och vi tänker, wow, det här händer imorgon. Känner du igen det? Men Gud har en annan tidsperspektiv. För Paulus så tog det egentligen 14 år innan han kom ut i den tjänst som Jesus sa till honom där på vägen. Jag tror att vi glömmer bort det här ibland. Och jag har tänkt, hur mådde Paulus där i Tarsus? Han hade fått en sån profetia över sitt liv. Tror du att han ställde sig frågan, hörde jag fel? Eller, har Gud glömt mig? Eller, har jag gjort något fel eftersom jag är här? Känner du igen de frågorna? Vad jag vill säga idag med den här avslutningen, det är, och jag tror att det är från Herren till någon, kanske ett par eller fler. Gud har inte glömt dig. Det han har lagt ner i ditt liv, som du har drömt om, som har funnits där, det finns kvar. Det handlar bara om att värdera det han har sagt till dig. Så kommer du att få komma in i det. Bara du håller fast. Det är så lätt för oss att vi tappar det här som Gud har lagt ner i våra liv. Det som Gud har talat om. Men vet du, hans kallelse till dig, den utrustning han har gett till dig, den finns kvar. Och ibland så får vi vänta. Ibland går det fortare, ibland får vi vänta. Paulus fick egentligen vänta i 14 år innan han fullt ut tjänade Gud i det som var tänkt ifrån början. Men han var trofast. Och jag skulle vilja avsluta med att bara be om en uthållighetens ande hos oss. En lydnadens och trohetens ande. Att gå i det som Gud har bestämt för oss och sagt till oss. Du kanske sitter och tänker, ja, men Gud har inte sagt någonting särskilt till mig. Ja, det känner inte jag med det här. Okej. Men du är kallad till att vara lydig honom. Och vi allesammans har möjligheten att vara med och skapa förutsättningar att evangeliet når till de som ännu inte har hört. Och den kallelsen, den kan vi allesammans vara med i. Visst är det bra? Ska vi stå upp? Och så ber vi tillsammans. Och jag vill be för oss att vi står fasta i det som Gud har lagt ner i våra liv. Jag vill be att du och jag får vara trogna honom som har befriat oss, som har frälst oss och som kommer föra oss in i evighetens rike. Jag vill be att vi rätt ska värdesätta den nåd som har blivit oss given. Herre Jesus, tack för att vi får vara trogna dig i allt, Herre. Herre Jesus, du känner mig, du vet att jag vacklar ibland. Jag gnäller ibland. Jag grymtar. Kanske någon annan också gör det. Men Herre, jag ber att vi allesammans ska få förnya överlåtelsen och lydnaden till dig och ditt ord den här stunden, Herre. Jag vill välsigna alla mina vänner, Herre. Jag ber särskilt för den som har kämpat med frågorna. Har du glömt mig, Gud? Den som kämpar med detta, om jag vill komma in i det som jag tror att du har sagt till mig om. Herre, tack för att du har en plan, Herre. Du har en tidsplan. Och nu ber jag, Herre, att vi ska föras framåt på rätt sätt. I rätt tempo, var och en utav oss. Och jag ber framförallt, Herre, att vi allesammans ska få vara med att skapa förutsättningar för att evangeliet ska nå ut till fler. I Guinea, i Västafrika, i hela Sahelområdet, men också här i vårt land, Herre Jesus. Hjälp oss att vara kyrka på rätt sätt. En kyrka som sträcker sig utåt. En kyrka som proklamerar Jesu namn ifrån bergen. Över varje människa som är bunden. Över familjen, Herre. Över samhället. Därför att din frid behöver komma. Din befrielse behöver komma över stad och land, Herre. Det vet vi. Herre, vi ber om ditt ljus över Vetlanda. Herre, vi proklamerar ditt namn över Växjö och ber om att det hopp som finns i ditt namn ska få prägla Växjö ännu mer, Herre Jesus. Jesus, vi proklamerar ditt namn över Nässjö, Herre Jesus. Vi ber om befrielse och upprättelse för människor i den staden, Herre. Hjälp oss som kyrka att fullfölja den kallelse du har gett oss. Det uppdrag som du har gett oss, Herre. Du fullbordade allting där på korset, Herre. Nu ber jag, Herre, att du ger oss nåd att fullfölja det som du har förberett. I Jesu namn. Amen.